Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Portugiserna, de var ju Pablo Escobar. De hade monopol på att sälja kidnappade afrikaner. Och där kom det väldigt, väldigt mycket pengar.
För 100 år sedan var engelskan inte det självklara andra språket i Sverige. Nej, tyskan var det man valde i skolan helt enkelt, trots att Sverige haft nära band med Tyskland i hundratals år och fortsätter vara ett av våra största och viktigaste handelspartners. Fint folk kunde förstås också franska eftersom det förknippats med diplomati, kungligheter och kultur. Engelskan, ja, det var kapitalismens språk, inte minst om man ville handla med Amerika. Men efter andra världskriget blev engelskan dominerande, inte minst för att det var ett segerspråk, men också för den stora mängd amerikansk kultur som vi exponerats för efter kriget. Och det här, ja, det påverkar förstås också vår världsbild. Kan man inte några andra språk kan man inte heller ta in deras kultur. Och därför är det portugisiska inflytandet på världen okänt för många av oss, något jag märkt inte minst på min egen begränsade kunskap på området. Men min svägerska, hon kan portugisiska och hon har därför alltid haft en vidare horisont än jag, har jag märkt. Och min kollega Rafaela, hon har rötter i Brasilien. Och det innebär att hennes perspektiv inte är så Europa-centrerat som mitt, vilket alltid berikar hennes resonemang. Så när mina producerare Andrea föreslog att vi borde göra ett avsnitt för att ge perspektiv på portugisiska influenser i världen, så var jag inte sen att nappa på det. Ja, hur ska man egentligen förstå dem? År 2020 släppte Henrik Brandao Jönsson, Dagens Nyheters korrespondent i Latinamerika, en bok som heter Där solen aldrig går ner, vilken han ger en rik och komplex bild av länder som formats av portugisiskt inflytande och hur sedan påverkat deras identiteter som nationer. Han är stationerad i Rio de Janeiro sedan drygt 20 år tillbaka och vårt samtal kom att handla om vad som skiljer den portugisiska kolonialismen från exempelvis den brittiska. Om den brasilianska slavhandeln som var så omfattande att den får den amerikanska att nästan bli ett avrundningsfel. Och om hur Brasiliens nyvunna självkänsla påverkar Portugal än idag. Och mycket, mycket annat. Ja, det blir ett muntligt samtal. Men innan vi börjar, om du inte redan följer podden så passa på att göra det nu för att inte missa att lära dig om ämnen i kommande avsnitt. Som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se med tips på gäster eller ämnen som du vill ha perspektiv på. Och därmed är det dags för Henrik Brandao Jönsson. Låt oss börja om att prata om den lusofona världen, var detta uttryck kom från. Du sitter ju för övrigt i den lusofona världens, alltså, huvudstad kanske man är ute i, men i alla fall där det började.
Ja, precis. Jag är i Lissabon nu här på besök. Jag ska hålla lite föreläsningar och hålla på att samla ihop lite information till en ny bok där. Så nu sitter jag liksom i den, vad man egentligen kan kalla den lusofona världens hjärta. För att även om man kommer från Brasilien eller Macau så vill man dras folk till Lissabon.
Ja, det är det som är liksom hem på något sätt.
Ja, men det är, så, det är hjärtat. Det här allting utgick ifrån. Och det är den här liksom arkitekturen och den här kalkstensbeläggningen på gatan. Det kommer ju härifrån.
Ja. Och vad betyder det här, det lusofon? Alltså, vad kommer själva ordet ifrån?
Ja, det kommer ju från den romerska spelguden Lusso. För att när romarna ockuperade Iberiska halvön så döpte de liksom den här, jag ska säga, den västra delen av Iberiska halvön till Lusotanien. Och det fick de då från spelguden Lusso. Och romarna höll till här ett bra tag liksom, men sen försvann de. Men namnet, även när Portugal blev Portugal på 1100-talet, så fortsätter man att kalla portugis för lusos. De är lusotaner, lusio. Så att än idag så är det liksom, säger man som portugis, jag är luso, jag är från Portugal. Och lusofon, jag är portugisisk språk. Därför blir det då den lusofona världen. Alltså där alla länderna som har portugisiska som officiellt språk.
Varför heter det då Portugal?
Ja, men precis. Portugal, det är liksom, det namnet kommer från norra Portugal. Portugali. Mm. Heter den, ja, det är väl en släkt uppe i norra Portugal, Portugali.
För jag var i Porto vid något tillfälle och jag var, minns jag att det, alltså portvinet, det undersökte jag ordentligt. Och det gör att mina minnen i övriga var lite luddigt, det här var många år sedan. Men, och då kändes det som att det var liksom porten mot världen snarare än Lissabon då.
Ja, men Porto, alltså det har alltid varit så att det norra Portugal har ju varit rikare. Det är där företagen är och sånt där. Och Porto hamnen, det var ju där allting gick till det brittiska imperiet. Det var ju där liksom Madeira, eller vad heter det, portvin man kom på det. Det var liksom bara ett misstag att man lät det jäsa lite för länge. Och så gillade britterna, men herregud, det är ju 18%. Det här vinet köper vi. Det var ju tänkt att det bara skulle vara vanligt vin till dem. Och det var så liksom skyddat, för port ligger ju, som du som besökte, det ligger ju inne i en flod. Så det var ju skyddat från angrepp och sånt här.
Ja, men det är där det föds. Och vi, alltså det som ju är... Om vi då ska börja med liksom, alltså vi pratar om det brittiska imperiet då, där säger man ju att solen gick aldrig ner vid imperiet. Men detsamma kan man ju faktiskt säga om det lusofona världen, och det stämmer väl än idag?
Ja, men absolut. Alltså, nej, men Macau, det är ju på andra sidan jordklotet, och så när solen går upp där så går den ner i Brasilien. Så att solen är hela tiden uppe i den lusofona världen, även Östtimor. Alltså det är ju självständigt land idag, men då pratar man portugisiska. Och det ligger ju precis vid Bali och Australien. Så solen är alltid uppe i den lusofona världen.
Och sen är det då Goa som är också en enklav. Och så har vi ett helt gäng länder i Afrika. Och låt oss liksom bara gå igenom dem. För det som är intressant är liksom... Alltså, kanske vi ska backa ännu mer. Portugiserna är i alla fall så först med att bygga imperium. Det är Vasco da Gama som får feeling. Men vad fick de att ge sig ut? Att, alltså att holländare, spanjorer och engelsmän gör det liksom, det kan man ju förstå. De är lite senare ute och så här. Men portugiserna är alltså först. Varför beger de sig överhuvudtaget ut i världen?
Ja, alltså Europa på 1300-talet och 1400-talet så var man vansinniga på venetianerna. För det här jävla Venedig, de hade tagit alla handelsrutter, alla kryddor, alla bestick, allt fint fick de åka till Venedig och köpa. Varför? Jo, för att venetianerna, de hade kontakt med araberna, de hade kontakt med Fjärran Öster som ingen annan hade. Och alla försökte ge sig in på de här handelsrutterna, men de hade monopol på den. Och sen hade vi då liksom på 1300-1400-talet inkvisitionen, alltså påven i Rom. Han blev förbannad på de här irrlärorna, han ville att alla ska vara kristna. Och det gjorde ju att folk fick fly Rom och Italien och Venedig. Och de drog så längre och längre bort. Till slut så hamnade alla i Portugal. Så att helt plötsligt i liksom början på 1400-talet så har de liksom hela Europas intelligens är samlad vid den västra kusten. Sen kan man inte komma längre. Nej. Och då hade vi liksom judiska kartografer, vetenskapsmän, väldigt många kloka människor, och alla ville ju hitta en väg till Indien för att bräcka det här monopolet som venetianerna hade. Och då var det ju Henrik Sjöfararen som då var framstående navigatör som började liksom kolla med kartor och åka lite till Afrika så här. Och han själv var liksom ingen sjöfarare, kanske för sjöfarare, men han var ju mest på land. Med sitt kompass och ritade sina kartor och sånt här. Men de samlade ihop all information från de här judiska kartograferna och sånt här. Och till slut lyckades de runda Godahoppsodden och bryta monopolet. Och då blev man ju rik, för då kunde ju Portugal sälja alla kryddorna, besticken, allt det här fina som venetianerna innan hade monopol på. Så det var där... för Italien, liksom.
Så ett antal smarta människor som också har gemensam fiende och som tänker fritt. Och där plötsligt har vi ett portugisiskt imperium.
Ja, precis. Alltså, nyfikenhet då. Sen så är det, fanns det också liksom religiösa undertoner. Man tyckte ju inte det var kul med muslimer och araber. Man ville att alla skulle vara kristna. Så att först givetvis så handlade det ju om att ta ekonomi och att roa sig när man ut och reste. Men det handlade också om att sprida kristendom. Så det var ett väldigt drag. Så att när man väl har kommit till Indien så ja, då vill man vidare, och då kommer man till Macau. Och sen kommer man till Nagasaki i Japan. Alltså portugiserna kom dit redan 1543. Och en av de få europeer som har varit i Japan och koloniserat en del av landet under 1500- och 1600-talet.
Alltså det blir någon slags liksom sån, jag menar, när någon gör ett vetenskapligt genombrott eller ett innovationsgenombrott så brukar alltid vara massa andra runt omkring. Liksom, vi kan ta Silicon Valley, där det har hänt skitmycket på 40 år. Men då är ju helt enkelt Portugal på samma sätt, att man, ja, kan man gå till Goa, kan vi väl bara fortsätta. Det är bara 40 år senare som man sen då landar i Japan.
Ja, precis. Och det är intressant det här, du nämnde ju tidigare holländare och britter. När kom de igång? Det var 100 år efter portugiserna. Alltså det är först på 1600-talet som holländarna hoppar i sina båtar och britterna börjar ge sig runt. Så portugiserna hade ett 100-årigt försprång, där de även hade liksom Muscat, Oman, Zanzibar, Mombasa, alltså alla kuststäderna i världen var egentligen under, i portugisiska händer. Och det först senare då som de andra, alltså det som vi i Sverige mer känner till, det här brittiska väldet, ja det var ju på 1600-talet.
Mm. Ja men precis, ja, det brittiska väldet är ju också rätt mycket en innovation i att sprida risk. Det är liksom de brittiska kompanierna, vi går ihop ett gäng, det där av kompani, och sen så rika knösar så kan vi finansiera skiten. Men i Portugal så hade man ju redan på något sätt redan löst det. Som så många andra gånger tänker britterna att de liksom hittar på grejer. Men något som jag tycker kan vara fascinerande är att du har ju tecknat här en bild av hela det liksom lusofonska riket och hur det finns överallt. Men att det fortfarande är så, det hade jag dålig koll på. Att det fortfarande är liksom ett av världens mest talade språk och liksom så. Och då sitter man här i Sverige och ibland tänker vi på Sverige som den 51:a delstaten för att vi är så väldigt vända mot USA nu för tiden. Efter andra världskriget tänkte vi att de där var nog bra att hålla i handen. Men varför hör vi så lite om Portugal? Är det bara för att vi tittar åt ett håll eller är det som det portugisiska?
Ja, men det är ju det. Fast svenska blir bara sämre och sämre på språk. Jag menar, jag tror liksom på 40-50-talet så var man mer nyfiken på Portugal än vad man är idag i den portugisiska världen. För att folk lär sig bara engelska. Mm. Och blir då jätteduktig på att följa det amerikanska valet, amerikansk inrikespolitik. Det har liksom blivit ett mode bland svenska journalister att liksom stuga på denna karamellen i USA. För de vet att de får dem läsa. Liksom. Och den här ängsligheten gör då att intresse för USA det bara växer och växer och växer. USA är ett jävla skitland. Jag var där i somras i Kalifornien. Alltså det är tredje världen land. De har liksom inte arbetsrätt, de har inte sjukförsäkring, de har liksom inte grundläggande saker som man har i Honduras och andra länder som vi kallar tredje världen. Och ändå är det världens rikaste länder. Och vi är så fruktansvärt fascinerade av detta landet, men nämner inte de här sakerna att du kan få sparken på dagen. Det är ett väldigt orättvist samhälle, så jag fattar inte den här vurmen.
Ja, men det fattar jag. Det beror dels på att de har jävligt bra läsk. Och sen så beror det på att vi som jobbat som reporter och journalister, för svenska folket är inte ointresserade, skulle jag säga, vill jag hävda, är ganska ointresserade av USA. Utan det är vi journalister som tänker att det där är elitserien på samma sätt som att hockeyspelare drar sig till NHL. Och då sitter det någon liksom redaktör på liksom... ja, till exempel på din tidning och tänka att det ska vara en ordentlig mellanvalsbevakning här, vilket ju är efterblivet. För att det skiter man ju verkligen i. Så då börjar vi hålla på med liksom vem och rapportera om saker som Ted Cruz eller som andra figurer, som bifigur, istället för att bara titta över sundet och i våra hemtrakter och så här, vem är statsminister i Danmark? Det kanske vi vet. Men vem är utrikesminister? Det vet vi inte alls det. Men vi ska läsa om Ted Cruz när han åker på någon slags svajeresa till Mexiko. Jag tror det är vår yrkeskårs bild av att liksom, det där är det fräna. I kombination med att liksom, vi tror att vi kan engelska, men att lära sig portugisiska, det kan ju ingen. Jag menar, du hade ju tur som kunde i alla fall fejka dig till en karriär.
Alltså Per, det är bra att du kom in på det där. För att jag tror det, du har rätt. Det handlar om elitserien. USA är Premier League. Ja. Liksom, för att många journalister, i alla fall på den tidningen jag jobbar på, de är intresserade av makt. Makt är väldigt det, de går igång på det. USA har makt. Och då ser som att det. Portugal har ingen makt. Det är ett av Europas fattigaste länder. Så det finns ju ingen. Jag menar, Sveriges Radio har en korrespondent som ska täcka Sydeuropa från Paris. Då, alltså Italien, Frankrike, Spanien, Portugal. Hur ofta är hon i Portugal? Är det inte ens en gång om året? Det är kanske en gång vart fjärde år. Det finns liksom, för att Portugal har ingen makt. Så, och många journalister är ju intresserade av makt.
Ja, på samma sätt som att vi kan tycka att liksom, som skåningar, tycker att det ju är liksom Stockholmscentrerat. Jag menar, som du har jag ju vuxit upp, jag är från Bjärhalvön, så jag har vuxit upp med liksom Köpenhamn som någon slags naturlig gravitationspunkt. Medan min hustru som är från Stockholm, hon ser ju liksom att Sverige slutar lite grann där liksom, ja, men vid brofästet. Och på samma sätt kan jag tänka att vi som europeer tänker på att Europa och världen då slutar ju där någonstans liksom. Det blir lite Gibraltar och så kan man komma över och köpa lite tingeltangel i vad är det nu för land som är i Afrika där, va? Men det här starka liksom blodsbandet som ju verkligen är till Brasilien, att liksom Europa rinner vidare och sen över till Brasilien så fortsätter det där liksom. Den är, det är väl det högkontextuella och det lågkontextuella och att få perspektiv som, för att göra Arne Häggfors övergång, vi nu kan ägna oss åt det här programmet.
Ja,
för det finns ju någonting här också liksom i alltså synen på portugisen. Du skriver liksom i i din bok om att vi kanske har en stereotyp och fördomsfull bild av portugisen som nedstämd, sluten och eftersatt. Att maten är stabbig och fadosångerska förutsägbara. Och spanjoren är liksom den festglade frossan som fräser räkor och hinkar sangria. Och i alla fall säljer oss sangria. För vi kan ju inte spanska heller i Sverige. Men det är någon slags attitydförändring där, menar du?
Jo, men det är något sånt där. Så portugiserna har ju också, de är inte så duktiga på att sälja in sig själva. Jag menar, italienare och andra är så duktiga. De säljer sin olivolja, sitt vin och ostar. Här i Portugal, vi har underbar olivolja, ostar och vin. Men det blir liksom, portugiserna är så duktiga. De har så svårt för att sälja in det till andra. Det blir liksom inte charmigt. Och spanjorerna är mycket bättre på sådana saker. Så jag tror det är därför. Så nu är ju, håller ju Portugal på att bli inne igen. Men Lissabon är ju den stad som alla turister söker sig till. Men det har liksom tagit väldigt lång tid. För att det är lite kärvt där. Det är lite Polen. Det är lite Östeuropa. Det är lite grått och trist. Så, men nu är det liksom på gång igen.
Ja, och det är ju konstigt med tanke på att vara en sån framstående handelsnation, att inte sen kunna liksom marknadsföra sig själv. Eller kanske är det just det, att det är alltid andras varor man har hållit på med. Jag menar, det är samma som Danmark. Danmark har ju inga naturresurser mer än liksom, man har ju Lego och fläsk. Ja, och sen får man köpa Philips och bygga om dem och kalla dem för Bang & Olufsen. Liksom. Alltså, det är en handelsnation där man tänker kanske inte på det man själv har. Och med viss rätt i Danmark, men det är kanske lite...
Men danskarna har ju varit duktiga med det. Det är ett väldigt, väldigt litet land. Det är knappt 5 miljoner människor. De har 25 miljoner grisar. Men de kan ju marknadsföra det. I arabvärlden, vad käkar man där? Jo, det är ju dansk, inte dansk fläsk, utan det är dansk smör. Ja. Kan, men portugiserna har tagit lång tid. Jag håller på med en artikel om ekonomi. Och det visar sig att alltså, den portugiska minimilönen är på 7-8 000 kronor i månaden. Det är liksom vad man har. Och produktiviteten är liksom hälften av produktiviteten i Frankrike. Så att det är någonting här som också går långsamt.
Vi ska ge oss ut på den här, göra några nedslag i lusofona världen. Men innan det så skriver du i boken om att varje land eller region som erövras av Portugal-historien har blivit någon slags motpol till en konservativ omgivning. Alltså att i forna portugiska kolonier så frodas sex, sprit, spel. Och det fungerar på något sätt som grannländernas ventiler. Hur kan det komma sig? Är inte portugiserna som katoliker?
Ja, men det är det som är så underbart med portugiserna, för här i Portugal är det ju inte fest om man säger så. Men när portugiserna kom söderöver, då blev det precis som svenskarna när de åker söderöver, då blev det roligare. De knäppte upp skjortan, de hällde upp vinet, de kysste kvinnorna och männen. Det blev mer synd. Och då kom man då till Indien, vet du, en massa hinduer och regler och män får inte ta i hand med kvinnor och sånt där. Men i Goa, där fick man göra det. Så Goa blev ju hela Indiens ventil. Det var därför hippierna senare när de kom till Indien tänkte, hur fan, vi kan inte hänga här. Vi får inte öl, vi får inte leva hångla, vi får inte göra någonting. Nej, men i Goa, där får man göra. Och samma sak då med Macau. Liksom, man kunde inte hänga i Hongkong, Shanghai, kineserna var bara över hela tiden. Var kunde man ha roligt? Jo, i Macau. Man bara tog båten 45 minuter över. Vi som är från Skåne, vi kan säga flygbåten, var i flygbåtar som gick där över. Och där fick man spela, där var det inte något kommunistparti. Även om kommunistpartiet hade liksom sina tentakler där också, så var det ändå tillåtet med spel och prostitution och droger och sånt där. Så portugiserna har liksom skapat de här ventilerna, och egentligen kanske inte medvetet, utan har bara blivit så.
Så för alla skånska lyssnare så översätter vi helt enkelt Macau till att vara liksom Asiens Kristiania.
Ja,
men det är också intressant att det finns någonting i det där som är att ja, men det är klart att vi är liksom katoliker och det är jävligt viktigt här. Här svär vi fan inte onödan, men så fort vi lämnat hemma, då gör vi som vi vill. För en egenhet, om vi ska börja liksom, vår omsegling med att liksom, landa i Goa, i den här lilla provinsen, och portugiserna kommer dit, de hittar att yay, de kan skita i venetianerna, och de börjar där liksom. Du skriver om det, att det är en avgörande beslut de tar är egentligen bara kanske liksom, vi ska hålla mannarna glada. Man tillåter helt enkelt att man får gifta sig med de lokala. Och det var ju någonting som inte de andra MP:erna hade, utan britterna höll ju verkligen på och liksom, här ska vi inte gifta in oss eller någonting. Men bara för att de portugisiska sjömännen och handelsmännen var lite kåta och tänkte, då får vi ta vad vi har, så gifter de helt enkelt in sig i det. Och det finns väl också det som en slags tråd, läser jag i alla fall, in att man är inte så mycket portugis när man är ute, utan man är ganska mycket pragmatisk.
Ja visst, och det är det som är den stora skillnaden mellan den portugisiska imperialismen, kolonialismen, och den brittiska och franska. För att Portugal, det var ju ett sånt litet land så de kunde liksom inte befolka världen. Och det var därför man började i goa att herregud, vi har några hundra män här, vi kan inte hålla hela detta området här. Vi måste gifta in oss. Och då uppmanades män att gifta in sig i Ibrahimernas släkt, alltså överklassen. Och genom att gifta in sig med överklassen, ja då får du ju koll på läget. Så att de gick liksom sängvägen in för att kontrollera. Det gick, för de hade inte vapen. Britterna kom ju med vapen och pengar och teknologi. Vi bygger universitet, vi bygger rättsväsendet till er. Och det var ju locken. Portugiserna hade inte det, så de fick ju gå sängvägen och sen laga lite mat. Titta så gott det är här liksom. Och då lyckades de skapa den här lusofona världen och hålla den tillsammans. Och göra den kanske lite trevligare än den brittiska. För britterna, de hade ju med sig fruar i Kenya. Mm. Britterna fick ju inte vara med svarta kvinnor. I Mozambique, där var det ju bara män som åkte. De hoppade över. De fick ju egentligen inte heller kanske så vara med den svarta befolkningen. Men det gjorde de ändå. Och det var ingen som hade någonting emot det. Och det var det liksom därför som Mozambique är det första land i Afrika där mulatten kommer. Mm. Alltså det är inget fint uttryck idag på portugisiska. Men det är alltså, ja, vi säger brun på svenska. Man är varken vit eller svart, man är brun. Och det var portugiserna som skapade det i Mozambique. Därför att de var med svarta kvinnor, vilket britterna inte var.
Nej. Är det det som är hemligheten bakom att liksom, menar, portugiserna lyckas hålla sig kvar i Indien i 450 år medan britterna är där så att säga så bara 150 år för de ger upp?
Ja, alltså britterna, det var ju rent affärsmässiga uppgörelser och det var ju förtryck, det var ju piskor, det var ju avrättningar, det var liksom så här ovanifrån. Portugiserna kom ju underifrån. De liksom, ja, gifte in sig och så fanns det inga naturresurser i Goa. Nej, men då sätter vi oss på varandan här och häller upp ett glas vin till. Och det var liksom inte det starka förtrycket som britterna ägnade sig åt i Afrika och Indien. Mm. Och det gjorde ju också att idag är den lusofona världen som trots att de här liksom Goa varit ockuperat av Portugal och Macau. De har varit uppe i hundratals år, så gillar man Portugal. Alltså även i Mozambique, där portugiserna drev ett apartheidvälde, och i Angola, där vill man till Portugal. Man gillar portugiser, man håller på Benfica och Sporting och Porto på helgen när man kollar på fotbollsmatcherna. Man gillar den här liksom kolonialherren, vilket är Zimbabwe, man spottar ju på England eller i Kamerun. Det fan inte har med Frankrike att göra, men i den lusofona världen, det gillar man ändå det här med Lissabon. Ja, mysigt och gulligt.
Samtidigt som det finns det här liksom ett förtryck, och vi kommer att prata mer om det alldeles strax, men det är ändå intressant att man utövar någonting, alltså man är den första globala imperiet och man är också det första som, de som kommer på det här med soft power som man pratar om idag, att liksom vi kan inte bara med militärmakt visa upp oss, och det här är ju USA utan egen så att säga vilja, men de har ju blivit det tack vare att deras underhållsindustri har blivit så stark, så påverkas ju vi mycket av deras liksom soft power, eller ibland pratar man om soft diplomacy, men Goethe-instituten till exempel efter andra världskriget bygger Tyskland upp dem över hela världen för att man ska kunna lära sig tyska, och även kinesen har ju olika sådana här språkinstitut. Det är en del av liksom utrikesministeriernas sätt att påverka bilden, och som är betydligt mer sofistikerat än liksom så här Visit Sweden eller Export Sweden eller de där. Alltså vi har ju svenska institut som är mycket mer kan jobba så liksom. Men att portugiserna redan från början säger, titta här, vi liksom, de hamnar i det på något sätt. De kan inte hålla på de här områdena. De kan inte militärmakt göra det. Så de, ja, de kör på lite skärm och på alla möjliga sätt att hålla sig och etablera sig. Och det är ju intressant då att se just som så att det finns inte den där. Man kastar ut portugiserna här och var såklart. Alltså man kastar ut administrationen kan man säga, men man behåller portugiserna på något vis.
Ja, men precis. Och sen är det också så att som till exempel i Mozambique, alltså det hade man inte tillräckligt med portugiser som skulle kunna hålla det. Vad gjorde man då? Jo, då tog man guyanerna. Så guyanerna tog man till Mozambique och de fick då administrera liksom landet. Mm. Och hur gjorde man i Afrika? Jo, då tog man kapverdierna. De fick liksom administrera Angola så de blev liksom, i och med att de är lite ljusare i hudfärgen, så blir de liksom portugisens assistenter. Portugisens assistenter. Och då kunde man, ja, då var det lättare att hålla de här områdena.
Alltså man anar ju några karaktärsdrag som återkommer här liksom. Så att låt oss liksom också titta på och prata mer om liksom just Mozambique. Jag var där för några år sedan och besökte både Maputo och sen också åkte upp till Memba och så där. Det var fantastiskt. Min svägerska var svensk ambassadör i Maputo, så att jag liksom såg ju att det var ett kolonialt land, att det var europeiska rötter, att det var liksom bedagat. Men jag tänkte inte på att det var liksom portugisiskt förutom det faktum att hon förklart pratar portugisiska liksom. Men så vilka länder i Afrika var då egentligen portugisiska kolonier? Alltså vad hämtar man här? Var det framförallt slavar om man hämtar från alla de här länderna?
Alltså de fem länderna i Afrika som har tillhört Portugal är Kap Verde, Guinea-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola och Mozambique. Och den stora affärsidén, alltså egentligen den enda affärsidén som det portugisiska kolonialväldet hade, det var att kidnappa och sälja människor. Sälja afrikaner. Portugiserna var de första som började med den transatlantiska slavhandeln. Det började redan 1444. Man kidnappade folk i Afrika, tog till Lagos på Algarvekusten i Portugal. Och sen fortsatte man. Framförallt var det då från Angola. Från Angola till Brasilien, så var det liksom det största landet i det portugisiska väldet. Där var överfarten, det var 36 dagar på båt. Det var väldigt snabbt. På den tiden, medan då liksom 200 år senare när USA började köpa kidnappade afrikaner, det tog en resa 127 dagar. Ja. Det gjorde också att de kidnappade afrikanerna var mycket dyrare att köpa i USA än i Brasilien. Och det här blev en enorm ekonomi för Portugal. Det här blev liksom, vi historiker jämförde med kokainhandeln. Portugiserna, de var ju Pablo Escobar. De hade monopol på att sälja kidnappade afrikaner. Och där kom det väldigt, väldigt mycket pengar.
För det är, när man tänker på de koloniala länderna i Afrika, om vi tar liksom franska kolonier, brittiska kolonier eller de få tyska som fanns, så kom ju lite sent, men där vill man ju hämta råvaror på något sätt och sen så råkar finnas människor i närheten, men alltså, när du beskriver de här länderna, det är ju uppenbart att det är på rutten till Indien som man behöver göra lite strandhugg. Man är inte så intresserad av att utforska länderna, utan allting sker liksom i kusterna i Mozambique och sen fortsätter man upp till Goa så här, liksom. Men att man sen då helt enkelt kommer på att när man har hittat guld i Brasilien är det väl att man inte pallar. Det finns ju någon slags lathet som också är portugis. Du beskriver det hela tiden. Man orkar inte riktigt sköta det. Det låter de andra göra. Och man pallar inte riktigt det där. Liksom. Och hur man bara... Ja, men det är någonstans på vägen på något vis. Så upptäcker man, ja just det, kan vi ju hämta massa människor. Så kan vi skicka dem tillbaka. Du tar dem från Angola, så skickar de uppåt i värdekedjan tillbaka mot Portugal. Och där kan de göra det, vi hittar det där. Och liksom så.
Jo, men det är något sånt där. Men det här med latet, jag menar britterna var lika lata. Det var inte så att de jobbade och slet i Kenya och i Indien direkt. Utan de förslavade ju också befolkningen. Men vad portugiserna gjorde, de misslyckades ju med att få ursprungsbefolkningen i Brasilien att arbeta för dem. För att ursprungsbefolkningen sa, men varför ska vi göra det? Alltså, och du vet, om de slopar dem och de kan döda dem och sånt där. Men det hände ändå ingenting. Liksom. Nej, vad fan, det går inte det här. Och då kom man på det här, ja men då tar vi ju folk från Angola och sätter dem här. Då var det för att gräva guld och så var det för socker. För Europa hade blivit så oerhört sugna på socker. Det vita guldet. Mm. Och det var ju sockerrör i Brasilien som högst ner av svarta. Folk dog ju på fälten. Det var liksom 40 grader varmt och ormar och allting. Men det blev den största första ekonomin från Brasilien då. Som gjorde ju egentligen Brasilien blev nästan rikare än Portugal då. Redan som koloni.
Ja, så det är intressant. Först har vi då, de kommer dit på grund av guldet. Och sen så blir det liksom det vita guldet som är sockret. Och så småningom kommer det bruna guldet i form av liksom kaffet. Men att det är också intressant att titta på de här siffrorna. Du nämnde ju här hur nära det är från liksom Angola till Brasilien. Och att jag läste någonstans, om det var din bok eller annanstans, att de där överfarterna var så frekventa och så mycket människor ombord. Så att hajarna började ändra rutter.
Mm. För det var ju så att man slängde ju, alltså de döda afrikaner som hade kidnappat, de slängde man ju i kölvattnet. Liksom. Man ville inte ha fler sjukdomar. Och då ändrade hajarna rutterna för att de visste att efter det här fartyget, det kommer komma mat. Och så de bara hajarna gick där. Så att det är väldigt beskrivande vilken kraft det var och vilken omfattning det här var. Det kom ju fler skepp om dagen till Rios hamn då. Med 300, 400, 500 slavar ombord.
Precis, det är en pendelverksamhet. Det är inte så att det är ett fartyg som åker över, utan det är liksom, det kommer ju som man det kanske inte pendeltåg eller liksom spårvagnar, men det påminner ju någonstans om de enorma mängder som det är liksom. Och det som ju är också, tycker jag, är intressant, det är att om vi ska prata om siffrorna, det är alltså 12,5 miljoner människor som europeiska slavhandlare stal och kidnappade från Afrika. och skickar då över Atlanten. Och det är nästan hälften av de 5 miljoner. Det är 12,5 som åker över, det är 11 som överlever. Så det är alltså 1,5 miljoner som blir hajmat. Och hälften av de som då överlever, nästan 5 miljoner, de är alltså portugiser till Brasilien. Och där är det alltså, för att jämföra med slavhandeln till USA, så är det alltså bara 400 000. För det är långt och det är krångligt och då kanske ännu fler dör och man orkar liksom inte. Och att det blir då, att Rio blir världens största slavhamn, också tycker jag är helt fascinerande.
Ja, visst, alltså, vi har ju problem med siffrorna här, för jag menar till och med liksom, den hyllade svenska historikern Dick Harrison känner ju inte till slavsiffrorna. Han har skrivit 3 volymer, alltså över 1000 sidor, och han har missat totalt hur många slavar det var som kom till Brasilien. Det var liksom 5 miljoner. Hur många kom till USA? 400 000, med en tiondel och så. Alltså, det är här i Brasilien där vi har liksom det här egentligen det stora slavproblemet, men det forskas ju inte så mycket på det, och när det forskas så skrivs det på portugisiska, och Dick Harrison, han är väl antagligen bara svenskspråkig och engelskspråkig, så att det blir inte så många andra källor, va? Inte ens franska källor, utan det blir liksom väldigt enkelspårigt, och därför missar man det här, att det här, det var en sån stor trafik då mellan Afrika, Sydamerika och framförallt då Brasilien.
Men hur var Black Lives Matter i Brasilien?
300 personer, jag tror att demonstrationerna i Stockholm var större. Jag gick ju själv med, men jag blev ju utslängd för att de ansåg att jag som vit ska inte vara med där. Och då sa jag att, då, att min fru då var ju svart, kan inte jag få vara med? Nej, direkt inte. Så att Black Lives Matter, alltså, är ganska, de som är med i den i Brasilien, de är så oerhört radikala. Så att, ja, de förstår inte ens att vi som har en annan hudfärg, vi också vill bara med i rörelsen, det får man inte vara. Så att det har inte fått något stort uttryck. Och det vill jag skriva om, det tycker jag är superintressant. Mm. Men det är inte lika intressant som när någonting händer i USA. I USA, ja, då blev det 4 sidor. George Floyd, nu har det gått 1 år, nu har det gått 2 år. La 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 la. Brasilien, nej, det kommer undan för att redaktören har inte ens varit i Brasilien. Va? Jag har ju råkat ut för redaktören som sagt, hur är det i huvudstaden Rio? Ja, det var huvudstad för 60 år sedan, nu är det Brasilien som är huvudstaden. Det är liksom...
Ja, nej, men, och det är liksom också längre att skicka Paul Hansen och fotografera igen i, till Brasilien.
Det ligger längre om samma. Jag är sugen på att komma till Brasilien faktiskt. Han har varit med flera gånger, så att det är också bara mitt fel. Jag ska nu bjuda in honom.
Där. Ja, du får liksom precis. Det är inte, allt är inte bara relatörernas fel. Men det finns ju den där liksom att det är på andra sidan ekvatorn, så har vi lite dimmiga bilder av dem. Men sen är också frågan om var man befinner sig som land. I USA är man väl i den här fasen av liksom att försöka ge svarta upprättelse och på olika sätt. Och det går väl olika bra naturligtvis också. Alltså vi har ju någon slags fas av det. Först förnekelse, skuld, skam, erkännande och upprättelse. Men var någonstans på den skalan är då Brasilien? Om det bara är 300 pers som dyker upp på en Black Lives Matter liksom i vad som har varit världens största slavhamn under väldigt lång tid. Då kanske det inte är man är inte i upprättelsefasen i alla fall.
Nej, alltså man är ju fortfarande någon slags förnekelsestatus. För att man fortfarande inte riktigt inser att ja, men vem är det som jonglerar med tennisbollar vid trafikljus? Jo, det är ju svarta barn. Varför? Jo, för att de har fortfarande inte kommit in i ekonomin. Varför har de inte gjort det? Jo, för att det finns en strukturell rasism i samhället. Nu har ju Lula president i Brasilien. Han har flera svarta ministrar. Han är väldigt medveten om det här. Men vi har precis liksom genomlivit 4 år med Bolsonaro, där det var inte en enda svart person i regeringen, och där man då förtryckte svarta och talade illa om svarta, sånt här. Så att nu med Lulas 4 år så kanske det kan hända någonting, men vi är ju liksom, vi befinner oss i Brasilien, vi är ungefär på 50-talet i USA, liksom Martin Luther har fortfarande inte fötts, eller kanske har fötts i Brasilien, men är kanske 7 år, 8 år, alltså om 10-15 år, då kommer liksom, det blir den här medborgarrättsrörelsen som vi hade i USA på 60-talet. Men så pass, så många år är det försenat i Brasilien.
Men då är det ju fortfarande liksom en kolonial, eller om man så då helt enkelt vill, rasistisk syn på det. Men hur är det med liksom bara syn på tjänstefolk och sånt? Är det fortfarande... Vi vet ju att Brasilien är ett fantastiskt land med liksom en hög brottslighet, och det är liksom komplicerat, och man hör ju det här om brasilianerna som inte vill jobba, i alla fall i Rio, i São Paulo är väl folk mer admin-nissar och gör saker. Yeah.
Ja, alltså Sao Paulo skulle jag kunna jämföra rakt av med Stockholm. Alltså i Sao Paulo kommer liksom alla i tid till jobbet och jobbar som servare. Det finns en ekonomi, det bara känner pulsen. Det är en väldigt attraktiv stad, det är liksom New York. Så. Sen har vi Rio, det är ju en njutningsstad. Det är liksom en stad där man vill ta det lugnt och när man, liksom, man skördat sina frukter så sätter man sig på stranden i Rio och har det bra. Och det ska jag säga, det, jag tycker väldigt mycket om Brasilien för att det har ju både det här att man kan slappna av men också att man kan få väldigt många saker och ting gjort. Mm. Det är ju lite koloniala strukturer som lever kvar. Alltså i Rio där är det vanligt med hembiträde. I Sao Paulo där har man diarista, alltså en person som kommer och städar en säng ungefär som i Stockholm. Och där i Sao Paulo är det också så att det är över medelklass som kan göra det, liksom inte medelklass. Men i Rio där pressar man priser, man anställer folk från favelorna som då inte behöver betala någon hyra till sin bostad så att de är liksom billigare arbetskraft. Och där är det fortfarande vanligt att medelklassen har ett hembiträde. Och det är ju rakt av en slavkoppling. Och även när vi bygger nya hyreshus, nya bostadsrätter i Brasilien så bygger vi en elevador social, alltså en ingång till tjänstefolket. En separat ingång på... Alltså, 2023 så gör vi det fortfarande. Och även i Portugal, för att nu är det ju brassarna som köper upp lägenheterna här. Och brassarna, de vill ha sin slavingång liksom där tjänstefolk ska gå in. Så det här får man bygga också två hissystem. En för härskapet och en för tjänstefolket. Och det är sjukt att det kan pågå liksom 2023.
Ja, att det är liksom så helt normalt liksom. Är brottsligheten lika hög överallt eller är det liksom är den högre i Rio då? Eller hur ser det ut? Och varför är det så högt?
Historiskt sett så har den varit hög i Rio för där har ju pengarna funnits. Mm. Men idag, alltså det brottsliga i Brasilien idag, det är ju nordöstra. Vi har en delstat i Grande do Sul. Mm. Där Natal ligger, Ponta Negra, alltså som då svenskarna kom dit på 2000-talet. Just nu så är det liksom kriminella gäng som styr. Eller, de försöker liksom ta över vissa delar av delstaten, lite som Mexiko. De kring på nätterna spränger alla bankerna och har sig och så. Så där är det mer kriminellt. I Rio det är det klart att det finns en kriminalitet. Men det är ju också så här, inte ficktjuvar och sånt där. Sao Paulo har det ju varit, allt det med det har liksom varit, Sao Paulo har ju varit säkra än Washington. Och så. Men tyvärr under pandemin så förlorade många jobbet. Mm. Jag blev själv utsatt för ett rånförsök där när jag stod med min mobiltelefon och skulle göra...
Just det, Lars, du är ju lite, du har många skrängar på din lyra men du är väl framförallt känd för att ha svurit, sagt många runda ord på...
Ja, många runda ord va? Och det var liksom ett cykelbud som var, eller om han nu var utklädd till ett cykelbud sådana här. Fodora liksom. Och det var liksom den här pandemin som gjorde att folk blev liksom fattiga. Och det kan vi märka, vi får ännu idag liksom att Sao Paulo har inte riktigt, i alla fall fortfarande en väldigt rik stad, så är det ju, rånen har blivit vanligare där. Det har ju liksom inte funnits tidigare.
Men är du rädd när du ute och går? Eller är det bara så att det finns en grundmisstänksamhet att varje taxichaufför ska lura dig? Eller att någon ska sno din handväska eller med portfölj eller kamera eller...
Ja, alltså just taxichaufförerna har inga problem i Rio. Jag har aldrig gått ut för någonting. Jag har bott över 20 år. Men igår när jag gick hem från krogen här i Lissabon tänkte jag liksom, det var liksom klockan var 11 på kvällen så där. Jag bara tänkte, fan vad skönt. Jag behöver inte vända mig om en enda gång för jag känner ju efter 20 år i Rio, jag känner ju när jag har folk bakom mig och då vänder jag mig genast om och kollar och går över på andra sidan trottoarkanten och, eller stannar och låter den personen gå förbi. Det finns liksom ett helt mönster som jag gör. Men så är då det ljuva Lissabon som är en av de säkraste städerna i Europa. Alltså, säkert Stockholm, Malmö, Göteborg. Och här kan bara gå. Så att jag menar, jag älskar ju det med Lissabon. I Rio måste jag tyvärr hela tiden ha ögon i nacken. För att jag är blond, jag är blåögd. Det syns att jag är utlänning. Och då tror de att jag är ett lättare byte. De har ingen aning om att jag har bott 20 år i Rio. Och att jag kan svära flytande som en portugis.
Fast det vet väl alla nu med tanke på att det blev väl viral.
Ja, det har blivit viral.
De känner väl igen dig på din lokala, vad nu Ica heter, som han som svär på internet.
Jo, men efter den videon så har jag blivit liksom alla i mitt kvarter. Så, aha, men vet du, jaha, du journalist, det visste jag inte. De har liksom trott att jag har varit någon slags långvarig semesterfira. Liksom. Men vet
när ska han åka hem har de tänkt. Liksom. Men låt oss bara beröra då liksom den brasilianska politiken. För vi hade ju Lula, någon slags vänstergubbe, som ersätts Och så börjar det lite korruption runt honom och det är lite svajigt och så kommer någon kvinna och sen kommer Bolsonaro som ju är allt annat än en vänstergubbe utan något slags ganska hård för gammal militär och sånt. Alltså de här enorma liksom, och är det då samma lappkast som vi kanske sett i Amerika och på många andra sätt att liksom någon slags... Vi har världsfärdsvurmaren och sen som ersätts av någonting som är något högerextremt. Eller säger det någonting annat om liksom Brasilien att man kan välja de här så diametralt motsatta figurer?
Ja, alltså jag brukar ju säga att Brasilien är bipolärt. Det klarar liksom inte av att vara i mitten utan antingen gråter vi och alltså är vi skitglada. Alltså det finns ju även när man tittar på tv på väderprognoserna. Det är liksom aldrig mulet. Antingen är det liksom regn, 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 regn. Och blåst och jävligt, eller sol, 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 sol. Och hela det här ligger liksom i det brasilianska kynnet, vi dras till ytterligheter. Nu har vi liksom en global sån här dragning, alltså, även i Sverige har vi det liksom, att folk blir radikala på båda kanterna. Men i Brasilien så funkar detta extremt bra. Och sen så har vi, kan man väl säga att det har varit lite otur då, liksom, att det blivit som det blev med Bolsonaro. För han har ju varit en högerextrem liten figur som har funnits i det brasilianska politiska livet i 30 år. Han har liksom bara överlevt i kongressen på grund av att fruarna till militärerna och till poliserna har röstat på honom. För att de många av fruarna till militärerna och poliserna, det är alltså konservativa kvinnor, de vill inte arbeta. Men de vill ha pengar och därför vill de att liksom deras män ska ha mer lön så att de kan köpa mer kläder. Och då har de röstat på Bolsonaro och det har hållit honom då. Men han har liksom inte haft några politiska frågor förutom då att han ska liksom höja polisernas och militärens löner. Och sen så kommer de här korruptionsskandalerna, folk tröttnar på arbetarpartiet. Allmänna tendenser i världen till att söka sig med ytterlighet och Trump blir vald. Och sen blir Bolsonaro knivstucken av en före detta vänsteranhängare. Och det skapar då Bolsonaro. Liksom, så att han har väldigt flyt då.
Men lägger du inte mycket ansvar på militärernas fruar på de här kvinnorna? Där är det...
Ja, men han hade inte kunnat hålla sig kvar om det bara hade varit militärerna och poliserna som hade röstat på honom. Men i och med att de här männen, för det är oftast män som är polis och militär, i och med att de fick med sig fruarna, du vet, då får du dubbelt så många röster, då kan du hålla dig kvar i kongressen. Så att jag skyller på dem för att de, jag menar att om du är polis och militär, det är klart att du vill ha en högre lön. Men fruarna sitter hemma och putsar naglarna. Herregud!
Jag tänker också att de här männen också kan ha en liten del i det här.
Ja, men precis. Men jag tycker det är liksom... Det...
Men är det det här som... Alltså det finns väl... Vad är de ogifta döttrarna på något sätt blir försörjda, va? Det finns någon sån där mekanism också här för att liksom nyansera bilden av...
Precis, och det är därför också min ilska bottnar lite. För att det finns ju då en lag från 50-talet som säger att om du är ogift och kvinna och du fyller 21 år, då får du pension om din pappa är militär eller desembargator, vad heter det på svenska, åklagare eller domare eller någonting. Så om din pappa jobbar inom rättsväsendet på hög position eller inom militär, då behöver du aldrig gifta dig som kvinna. Och det var liksom till då för någon av de här så kallade fula döttarna som aldrig lyckades gifta sig, de skulle få den här pensionen. Men det har hållit häng kvar sedan 50-tal, gäller fortfarande. Så i min bok liksom, där Silvia Allegonera intervjuar jag en av de här kvinnorna, hon är miljonär, hon är super, en av Brasiliens mest kända skådespelare, Maite Proença. Hon behöver inte den här ogiftspensionen, hon behöver den inte, men hon tar den ändå. Och så gör många för att de vill ha det här glada livet, sitta på Copacabana och titta ut över.
Vem skulle inte vilja det? Att liksom, om du nu bara hänger på om man ska vara gift eller inte, då hade man väl just hängt där och fått lite pengar och sen så kört en svensk sambomodell då?
Precis, men sen är det ju tyvärr så att liksom bara 100 meter därifrån så där har de ju favela liksom, där folk dödar varandra för att få en bit mat. Så att det blir liksom istället för att liksom, kan vi inte ge dem lite pengar istället för den här kvinnan som redan har pengarna? Kan vi inte få den här liksom ogifta pensionen? Så att det är därför jag kritiserar de här kvinnorna, för att de har ju levt mycket på de här gamla macho-idealen.
Det är ju borgerskapskvinnor och väl någon slags adel då, antar jag, med portugisiska rötter.
Det kanske de inte riktigt är, men de vill nog vara adel.
Men jag menar, Brasilien är ju någon slags liksom, det centrum som den lusofona världen graviterar runt. Vad gör det då för Portugal, om vi ska liksom återvända där du befinner dig just för stunden. Alltså, hur ser Portugal på sig själv i det här samväldet som de inte kontrollerar eller kan styra över? Eller liksom, är de stolta över det på det sätt som britterna ju fortfarande kan ha svårt att relatera till att de faktiskt inte är ett imperium längre? Eller fransmännen som ju aldrig har brytt sig om att korrigera sin världsbild och alltid varit ganska självcentrerade. Alltså, hur ser Portugal på sig själv?
Ja, jag skulle säga att Portugal lider. Jag var ju i São Paulo förra året när de invigde Museum da Língua Portuguesa, alltså det portugiska språkets museum i São Paulo. Så São Paulo är ju den lusofona världens största stad med 22 miljoner invånare. Så det är ju självklart att det portugiska språkets museum ska vara där. Och dit kom den portugiska presidenten Marcelo. Och jag frågar honom, men hur känns det nu? Nu har ju liksom portugisiska språket en ny ägare, det är ju Brasilien. Och han är ju väldigt provocerad för att Portugal har ju misslyckats med det mesta. Men vad de är stolta över, det är sitt språk. Så det vill de hålla kvar. Så de tycker inte det är så roligt när det går bra för Brasilien. De åker gärna inte på semester till Brasilien. De är föredrar liksom Kap Verde, Mozambik, där de liksom fortfarande kan vara som kolonialherrar, för att när portugiser kommer till Brasilien, han blir ju behandlad som en norrmän förr i tiden i Sverige. Som en utböling, en lantis. Jag var ju nyligen på Kap Verde och då frågade jag en kröga där, liksom, vem är de värsta gästerna? Jo, det är portugiserna, för de ska in i köket och kolla på hållbarheten, när går den här produkten ut och inte. Om en portugis skulle göra det i Brasilien, alltså han fått så mycket bank så att liksom, han är, det hade ju inte överlevt. Så att brassarna, det är ju liksom, de kan ju köpa upp Portugal vilken dag som helst. Det är en väldigt stor ekonomi i Brasilien. Portugal, det är liksom en av Europas minsta. Jag tror det är liksom, om man jämför i Europa, bidrar kanske med 2-3% till BNP. Det är liksom väldigt, väldigt lite. Så att där har liksom portugiserna ett mindervärdeskomplex. De upptäckte Brasilien, de skapade Brasilien. De skapade handelsvägarna över hela världen. De var det första globala imperiet. De var den första stormakten. Och idag är det ett litet, litet, litet land.
Och brassarna kommer då plötsligt till Portugal och knäpper med fingrarna och säger, för helvete, bygg tjänstingångar.
Jo, men precis. Jag satt på en middag igår med en portugisisk författare, Hugo Gonçalves. Han sa liksom det, ja men herregud, vi portugiser, vi gav oss ut i hela världen, upptäckte de här handelsvägarna dit och datten. Och nu blev vi behandlade som vi behandlade andra i vårt eget land. För nu kommer brassarna och klappar med händerna. Hej, hej, hej. Kan jag få lite mer skinka, tack? Att det är liksom rika brassar som söker sig hit här nu. Liksom. Och de äter liksom på den fina restaurangen här, Solados Prosuntos. Och då vill de liksom ha det fina. Men portugisiska arbetar för dem. Jag kommer ihåg liksom min före detta fru när vi var i Portugal. Hon är en väldigt snäll historielärarinna. Men här hände någonting. Hon sträckte sig på ryggen och sa, ursäkta, kan jag få en vatten till, tack. Alltså brassarna tycker om att komma hit och köra med portugiserna. Och vissa portugiser, de står där med mössan i handen. Okej, här har du. Det är inte som England, du kan inte komma från Zimbabwe till London och begär, du, jag ska ha detta här. Jobba nu för mig, din jävla britt. Nej, det kommer inte hända. Va?
Nej, precis. Nej, för har du inte gått Eton och Oxford så lyssnar vi inte på det i alla fall. Så att, och knappt då heller. Så att det... Men då tycker jag vi har ringat in ett antal karaktärsdrag som finns, och den här paradoxen att det är ju verkligen inte det portugisiska imperiet eller ens den portugisiska världen, utan det är den lusofona världen där språket separerats från sitt ursprung. Och kanske just för att de var så smarta att blanda upp sig direkt, så inser de nu att de faktiskt har blivit utblandade på något vis liksom. Avslutningsvis, om vi ska gissa, tre böcker som har, vi länkar såklart till din bok i beskrivningen här, men vad, tre böcker som har inspirerat dig, eller om någon som vill liksom gräva vidare i detta?
Ja, alltså just när det gäller lusofona världen så är det, finns ju så väldigt få böcker. Så det är väl Roger Crowley har ju skrivit en bok som handlar om när de upptäcker, alltså det här, det som jag berättade om tidigare, liksom om när Lissabon blev liksom Europas coolaste stad på 1400-talet. Den kan man läsa, men det är en historik och det är liksom, det är inte så där wow. Det heter Conquerors. En annan som jag inledde med när jag skrev min bok, så var det en snubbe som heter, ska vi säga här, Martin Page, The First Global Village. Och det handlar ju också om då den portugisiska, hur det allt kom igång där. Och sen, vad ska vi tänka på om det gäller just den här världen? Vad har vi med där? Jo, men alltså det finns ju något som jag tycker väldigt när det gäller slavhandel. Och det är liksom Laurentino Gomes. Och han har skrivit då en trilogi som heter Escravidão. Alltså slaveriet. Det finns ju tre delar och den första delen där är väldigt bra och andra delen också. Ja, de är bra allihopa. Och det är liksom för första gången egentligen som en brasiliansk författare, historiker, tar slaverifrågan på allvar och skriver hur många dog, hur blev de behandlade utan att liksom blanda in någon slags försköning eller någonting. Så det skulle jag också kunna tipsa om där, va? Det räcker med de tre där.
Ja, ja, det tycker jag. Och det är alltid roligt att tipsa också om böcker på andra språk. Så att jag tycker vi gör det. Då tänker jag att då återstår bara för mig att tacka för att du medverkade och bidrog med dina perspektiv.
Ja, men tack!
Det där var Henrik Brandau Jönsson, vars bok Där solen aldrig går ner jag varmt kan rekommendera. Och du hittar länk i beskrivningen till podden, precis som de övriga boktipsen han berättade om. Kanske vet du någon som skulle gilla att höra det här avsnittet om den lusofona världen. Ja, men använd då dela-knappen här i poddappen för att skicka det till dem och hjälpa dem att lära sig något nytt. Det är faktiskt så som man upptäcker den här podden. Det är ett av de vanliga sätten att man får ett litet meddelande från en kompis. Producerare för det här avsnittet var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens Back för och mixningen gjord av Stray Dog Studios. Nästa gång får lära något annat, då vi ger dig perspektiv på ett annat ämne. Vi hörs då.